en podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Allsvenska podden är tillbaka den här veckan och ja, det rör ju på sig gällande silly season och det är väldigt många övergångar som har skett och affärer som är i pipen och det ska vi diskutera med Per Boman som är här nu och Linn Nordström och jag Daniel Kristoffersson. Men innan vi går in på alla affärer som är i rörelse här och alla övergångar som har varit och som kommer att bli, så ska vi gå igenom träningsmatcherna. Boman, du var på Hammarby när de vände och vann.
Ja, precis, mot Sandviken.
På kanalplan.
Ja.
Vann det skönt?
Nej, ja, vi fick faktiskt sitta i ett sånt liten, jag ska inte kalla det loge, utan en sån gammal radiohytt kan man kalla det. Ja. Så det var helt okej. Det var mycket folk och det var ju väldigt trevligt, men det var ju inte särskilt, nu är det ju första träningsmatchen så man ska inte lägga för stor vikt vid det kanske, men det var ju inte bra av Bayern, det var det inte, utan man vände ju egentligen matchen först när Sandviken får en spelare utvisad och så. Men man ska inte, jag lägger inte för stor vikt på det, men jag kan ju säga någonting i alla fall, och det är ju att om det är någon spelare som är lite orolig för i Bayern, så är det nog ändå Pavle Vargic, alltså, som ju ändå var en prestigeskärmning när han kom till klubben.
Ja, men tar det mycket pengar för han.
Precis, och det som är liksom inte riktigt, jag har ju trott att han skulle vara mittback eller defensiv mittfältare, att det var hans roll i framtiden, för det är där han slog igenom lite som i Malmö, men jag minns när han sa till mig förra året att han ville vara mer offensiv än så, 8 eller 10 nästan. Men när jag kollar på han nu, så i matchen nu spelar han bredvid, lite längre fram än Sadiku. Jag tycker liksom aldrig han tar sig in i matcherna liksom, sätter ingen prägel på det. Det är svårt att avgöra vad det är han ska vara. Ska han vara en tvåvägsspelare? Ska han vara liksom en bizarra poängspelare? Ska han vara en bollvinnare? Jag tycker liksom inte att han är någonting av det riktigt just nu. Så att, nej, det var det jag mest tänkte på i den matchen, att jag, det är svårt för Bayern hur de ska göra. Nu ska de fortsätta satsa på honom eller ska de bestämma sig för att han kanske inte riktigt håller? Man får se.
Var det den enda spelaren som du kände ett frågetecken kring?
Nej, det är klart det var mycket.
Men det var han du var mest orolig över?
Ja, det var klart det var mycket så. Fast det är ju positiva, fast det är ju unge, Dennis Gyll, alltså, satt ett drömmål och Montade Majed var ganska pigg på nytte och så där. Det fanns en hel del, och unge Marcus Karlsson, egna produkten, var bra på nytteback och så. Så det fanns positiva saker, men jag tycker ändå Vargic är kanske det mest intressanta och ja, fortsatt stora frågetecken.
Ska vi säga så att Montader Majed har ju fått, när jag pratar runt med lite, ja, men de som har varit och tittat på träningen och spelar i truppen och leder och sådär, de är ju ruskigt imponerade av honom. Ja. Han kan ju få sitt riktiga genombrott nu i den här säsongen, känns det som. Det ska bli väldigt spännande att följa han i Marbella. Ja. För han lär vara med där. Det är många. Ja, Dennis Gyll ska åka med till Marbella också. Eller är med i Marbella, för de har väl ja, de har ju inte så många anfallare längre.
Är Travalli med där?
Han kör väl sin rehab i så fall, men han är ju inte klar på ett bra tag.
Men han är med, han ska vara med i värmen i alla fall.
Jag får väl hoppas att han inte får tvingas stanna hemma i Stockholm. Det har varit elakt.
Har han ens kört någon rehab här?
Jag vet faktiskt inte.
Det tror jag. Han kör väl.
Han opererade sen flaggas han tillbaka. Okej.
Okay. Mm. Ja, men det blir spännande att följa Hammarby. Och du, det som är intressant här också har ju varit att både Expressen och Fotbollskanalen tror jag har skrivit att det är nära att Besara ska förlänga, det är bara detaljer ifrån. Men som jag hörde det så har han tackat nej till deras senaste kontaktförslag. Nu kanske det blir förlängningen då, men han har tackat nej till det. Och du pratade med honom efteråt, vad sa han då?
Ja, men jag tyckte väl liksom ändå att jag ställde bara det som en kontrollfråga i slutet av en sån här intervju. Ja. När skriver du på då? Mm. Liksom. Nej, då var han liksom väldigt tydlig med att de var en bit ifrån varandra och ja, jag hade skrivit på redan om det var liksom, om det var klart och bra nog mer eller mindre och så, att han var ju fortfarande tydlig med att han vill vara i Hammarby och att det är hans klubb så att säga. Men jag tyckte ändå att det var en stor skillnad från veckan innan, till exempel Malin Wahlberg, vår kollega, intervjuade honom vid något tillfälle och det lät jättepositivt. Hon intervjuade Jesper Jansson som också var jättepositiv. Ja. Men nu lät det mer kärvare från båda hållen, tycker jag. Så att, det är väl helt enkelt en ekonomisk fråga, och det är ju en svår situation lite delvis för Bayern kanske, att han har ju kontrakt ett år till. Mm. Han är lite äldre, man vet väl inte hur mycket man är beredd att satsa på det, men jag smsade med Jansson och han var ju tydlig med att enligt hans sätt att se på det, så tycker han att de har gett honom ett bra erbjudande och att de verkligen visar att de vill ha honom som en jag satsar på honom även efter karriären och så vidare. Så att det är så här att han ska bli något man kan bygga runt i Bayern. Så. Men ja, han lät delvis skeptisk.
Han är oerhört viktig för Hammarby, känner jag i detta läget. Och efter förra säsongen när han, jag menar, kanske ingen riktigt trodde på honom. Och på det sättet som han gick in och dominerade och gjorde så extremt mycket poäng. Så tycker jag att han är värd det han vill ha. Mm. Det får, om Bayern ska skryta med mycket de omsätter och går plus, då kan de ge Besara det som han känner att han är värdig. Men han är också en sån spelare som när du ställer en sån fråga slut på en intervju, då svarar han ju ärligt. Mm. Alltså det är nästan som att han, alltså det liksom finns inte i honom att han, alltså det är ju kärvt. Han säger ju inte det för att spela svår eller för att spela ut varandra.
Nej, precis. Nej, men det är liksom, nej, jag var lite överraskad ändå att det ändrar sig så. Vad tror du, Disco? Tror du,
nej, men det klassiska är ju det här att det, han är, får man säga, en spelare som har varit i Hammarby länge. Han är lite äldre. Han är väl den som liksom är, ska personifiera Hammarby nu. Han ska få en roll. Jag gissar att han ska bli lagkapten här. Var han lagkapten under matchen eller? Ja, det noterade inte det. Nej, skitsamma. Men jag gissar att han ska bli lagkapten, ska bli ambassadör för Hammarby, var ansiktet utåt. Han har varit i klubben flera säsonger. Och då är det ju så här att klubbar har ju oftast en ganska cyniskt sätt att se på det. Att de lägger hellre stora övergångssummor på stora prestigevärvningar än att ge de här trotjänarna som de vet kanske inte kan gå till någon annan allsvensk klubb eller sådär. Så att jag är väl lite inne på det också. Att om man kan lägga jättestora sign-on-bonusar på utländska värvningar och liksom sådana här prestigevärvningar, så ska man nu också kunna ge Besara vad han vill ha. Jag tror knappast det är någon så här fantasisummer.
Jag hade hoppat, det hade varit kul om det hade varit det.
Ja, det hade.
Travalli är med i truppen, Hammarbys trupp här på deras hemsida.
Ja, precis. Du, och sen så AIK vann mot Sollentuna. Där var vi inte så mycket att säga om. Där Gudetti stötte in ett inlägg från Rui Modesto, men han såg ganska vass ut där på sin yttervinge, och kanske är han den poängspelande wingbacken eller yttern som AIK har saknat. Det var inte så att det fräste in poäng från Zack
Ebo Seyri i alla fall. Nej, sprang gjorde han i alla fall. Mm. Men det vore väl en jackpot för AIK.
Ja, precis, verkligen. Och Elias Durmas gjorde mål också, så att ja, det är svårt att dra några större växlar av den. I Djurgården fick 1-1 mot BP, också väldigt mycket roterande. Jola Soro gjorde mål. Däremot så var det lite överraskande att Kalmar åkte på som stor torsk mot Lyngby som 3-0, och det såg ju inte alls bra ut. Det var väl barometerns Mattias Lyr som beskrev en lite rolig scen där efter matchen, där alla Kalmar-spelare samlades kring Henrik Rydström som var där och tittade, och så lommade den här nya tränaren Henrik Jensen lite förbi själv där liksom bakom, så det hade man ville vara med och sett.
Ja, det är ju lite speciellt att ta sig dit från, är det väl inte så långt, det var väl i Höllviken och spelade, så det var inte så långt från Malmö.
Men man får väl ändå hålla sig därifrån.
Men ja, det var ju det jag tänkte fråga, vad tycker ni? Var det fel av Rydström att gå dit och liksom så att säga distrahera truppen lite?
Nej, men då kan vi gå... Absolut inte. Det måste de kunna ta, tycker jag.
Vad säger du, Linn? Du verkar lite annorlunda åsikt.
Ja, men det kanske har varit annorlunda nu ifall Kalmar hade vunnit. Men nu när de förlorar med 3-0 med, och att, att spelarna liksom svärmas kring deras förrätta succétränare.
Ja, men det man kan säga i alla fall är att den ilskan som har funnits hos supportrar kring Henrik Rydström, som har ju varit bland de mest engagerade, då, alltså ultrasdelen av supporten, den har ju varit väldigt stor. Men kollar man bland spelarna i Kalmar, så är det ju inte en enda spelare som har sagt ett enda ont ord sedan han lämnar, utan det är ju bara tacksamhet, och de hyllar ju honom konstant, alla jag har pratat med. Så att det är ju värt att ta med sig att spelartruppen har ju inte känt någon ilska överhuvudtaget.
Tror du Rydström reflekterade över att det kanske var opassande att han åkte dit?
Han är ju inte dum liksom, så det är klart att han funderade kring det beslutet innan han gjorde det, tror jag. Jag tror att han vägde för- och nackdelar och kom fram till att det var rimligt av honom.
Rydström är inte en oreflekterande person.
Nej, precis.
Men klart är ju det att det blir jobbigt för den här nya tränaren nu, Henrik Jensen, att komma och ta över efter Rydström. Det är ju alltid jobbigt att komma och ta över efter en sån liksom ikon som han har varit, både som tränare och spelare. Så att, och det känns som man inte vet vad man har Kalmar alls. Det kan lika gärna bli en ganska bra placering som det kan bli liksom kval, känns det som. Men ja, det ska bli spännande att se vad som händer där.
Det som är positivt i Kalmar är att de har trots allt inte tappat så många spelare.
Nej,
då.
Så är
tänk ändå på Ricardo, Kalle Gustafsson, flera andra är ju kvar. Visst, Nanasi, Berg och så vidare. Men ja, jag tycker ändå att det kunde varit ett ännu större liksom, så att säga, massaker på truppen. Med fler som kunde ha försvunnit. Så att just nu ser det ju ändå bättre ut än jag trodde.
Vi kommer väl in på det sen, men de ska väl ha in några namn också.
Ja, det ska de in, ja. Precis. Malmö vann mot Randers med 2-0. Där var det ju överskuggades i segern av att Henrik Rydström petade Martin Olsson som har kommit sent till några möten. Det var inte ett möte, det var några möten. Men där la ju sig Olsson alldeles platt och sa att ja, det var mitt fel, det ska inte hända igen och sådär. Så att, jag vet inte, det var väl inte sån stor grej. Han verkade ta det och bett om ursäkt och sådär. Vad säger ni?
Ja, vet inte, det känns som att för Martin Olsson säger allt möjligt, han kan ju ha kvar liksom klockan på sommartid, alltså, det är ju ingenting som, och jag skulle kunna göra exakt samma sak, men om det är flera möten då förstår jag ju att Rydström behöver sätta ner foten.
Ja, men vi vill stämma tonen också, så liksom första nya tränare liksom,
sådär. Absolut. Jag tror också att Martin Olsson är den perfekta spelaren för honom att statuera ett exempel på.
Vadå, att han nästan har planterat de här scenerna?
Nej, men jag tänker att Olsson är ju inte
han visar att man vågar göra mot en äldre rutinerad spelare.
Precis, och att Olsson ändå inte är lika viktig som en Christiansen eller en Kristelin. Så att han är ändå lite på långt ner i hierarkin, att det skadar inte Rydström så mycket om han skulle bli galen eller vansinnig på grund av det här. Liksom.
Mm, det är lite som att Martin Olsson är långsint.
Nej, precis. Och han är liksom så att, jag hoppas ju att Rydström hade gjort samma sak om det var Kristiansen som var sent till möte, ja, eller Kristelin.
Det hade han nog gjort sen.
Ja, men Ten Hag satt ju Rashford på bänken i julas. Mm.
Och mer då, om vi ska gå in på sidosegmentet, så passar det bra att gå från Martin Olsson till Gabriel Busanello. För där har vi vänsterbacken som Malmö FF värvade in här i förra veckan, i torsdags blev det klart. Man har skrivit ett kontrakt med honom och på 2,5 år köper loss honom för 3-4 miljoner. Och ja, det är en brassevärvning som man absolut inte vet någonting om. Kommer ju från andra divisionen där. Men,
skulle ringa Robert Laul nu.
Men kanske har ju enligt egen utsagor och har han är snabb, han har ett bra skott, gillar att ta avslut och ska försöka vara en poängspelare. Så får vi se om han lyckas peta Martin Olsson då, för jag antar ju att Jonas Knutsen kommer lämna efter det här. Han har väl, känns inte som han har någon plats i dagens Malmö.
Nej, jag håller med, jag tror också att Knutsen skulle lämna. Han var ganska bra i första matchen faktiskt, tycker jag. Helt okej, Knutsen i alla fall på samma kant som Tarali. Men jag skulle säga, är han bara 60% som bra som Ricardinho var, så kommer det bli en succé för Malmö. Ricardinho var min favorit vänsterback på allsvenskan på,
ja, de har ju,
på 00-10-talet.
Han var ju grym.
Han var otrolig, tycker jag. Så att, skulle han bara vara hälften eller 60% så bra som honom, så blir det jättebra. Och sen har de ju lyckats med vänsterfotade spelare från Sydamerika, var Jotun också, som ju visserligen var mittfältare också mycket, men som ju även var vänsterback. Så att, jag tror att det blir bra.
Gillade Tahal i din
Ja, det kanske blev lite för mycket, men jag tyckte att han det som var bra var att med Tahal var att hans, liksom, som alla känner till, hans stora spetsegenskap, alltså en mot en spelet, förmågan och med ett snabbt ryck ta sig förbi motståndaren, att det ledde till chanser liksom. Tyckte han var farlig, konkret farlig hela tiden, så att det tyckte jag förtjänade beröm liksom. Inte alls så där valpig som man kunde vara ibland, utan det fanns en end product.
Ricardinho, nice, får väl ändå räknas som en av de bästa vänsterbackarna som har spelat i,
absolut, i allsvenskan, definitivt, ja, definitivt.
Om vi går då till sidosegmentet, två korta grejer som vi skrev om här i morse. Det är att Varberg gör klart med Ömer Pektas från IFK Stockstund. Han har gjort 24 mål på 22 matcher i division 2. Och då ska vi säga att då räknades 9 mål bort, eftersom att han gjorde 9 mål i samma match när de vann mot med 28-0 mot Akropolis. Men Akropolis drog ju sur, så att de 9 målen räknades alltså inte. Men det lite roliga är ju här att det är Jocke Persson som har tagit dit honom då. Han är ju han som styr och ställer i Varberg. Och så här säger han om bland annat då till Hallands Nyheter om vad Pektas är för spelare. Han är duktig felvänd, har bra fart, fina löpningar i och runt boxen, skjuter för fan som eder och har spelförståelse och ganska bra arbetskapacitet. Han kan gå som tia, striker, yttermittfältare. Det är klart vi ska försöka sätta den också.
Det är kul med Jocke Persson.
Skjuter för fan som eder.
För Jocke Persson är känd, han gör ju ofta såna här grejer. Jag minns jag skrev om det i höstas. Ja. Han pratade om sin egen mittfältare Luke Leroux då, jag hoppas jag uttalar rätt, som var ju duktig förra året. Så här sa han om om honom i höstas. Jag har inte sett någon som i närheten av hans kapacitet i allsvenskan på hans position. I en större klubb hade han varit värd 30-40 miljoner. Komplett spelare av Guds nåde. Så att jag menar, han har en historia av ja, ska man säga, överhettade citat.
Ja, men då kan vi ta de här nästa då. För så här säger han också, det här med kräftor. Vi är långt gångna med honom. Han har sett ruggigt bra ut. Överraskande bra. Det är sällan man ser en Division 2-spelare vara så komplett i helheten. Man har sett spelare från den nivån ha spetsegenskap likt honom. Att han skjuter som fan, men då brukar det brista i något annat. I det här fallet brister det egentligen inte i någonting.
Han är redan
en världsstjärna. Så här är det ju en hype utöver det vanliga.
Som när Marti alltid måste dra en parallell till någon Barcelona-spelare när han ska berätta om en Hammarby-spelare.
Ja, exakt. Men då är vi inne då på silly season här. Och det är ju också, som vi skrev kort bara, att Kalmar och BP har hört sig för om Gustav Engvall. Där vet jag inte hur nära det är med något av dem. Men de söker båda offensiva krafter. Och Engvall har ju fått lov att lämna Mechelen gratis nu. Han har inte lyckats.
Jag såg ju honom i Mechelen.
Ja.
När fan var det? Det var...
Jag vet inte.
Det kanske var det ett halvår sedan.
Ja.
Nej, han var ju på lån med ju. Skitsamma.
Till
det var exakt. Men det var ungefär... Det var förra året i alla fall. När vi var där med fotbollsresan.
Och hur såg han ut då?
Kung Gurra. Alltså...
Var han bra där eller?
Nej, men han blev inbytt typ sista 20. Men framförallt så var han ju en sån otrolig publikfavorit. Och liksom kom ut efter... Ja. Alltså jag tyckte ju att det var imponerande. Men Erik var ju liksom lyrisk över Kung Gurra från Böda Camping. Att han var kung över gräsplanen. Kom ut liksom och gav sina skor till publiken efteråt. Och de stod liksom kvar. Och han hade en egen låt.
Jäklar.
Så att, ja, jag säger det. Han kommer komma hem med en stjärnstatus.
Ja, då blir frågan om det blir det är väl, jag gissar att Kalmar är väl han som han skulle kunna gå till. BP känns inte sådär superaktuellt. Men frågan är om Kalmar löser det eller om han har något annat. Han gjorde det ändå hyfsat när han var i Sarpsborg på utlåning. Så att vi får se vart han landar då. Men klart är i alla fall att han för diskussioner med
allsvenska. Det här har väl varit jättebra i Kalmar.
Ja.
Men du tycker att han är långsam?
Tvärtom, han är snabb. Men det är ju det han är. Alltså, de har inte, det är för att de har bytt tränare. Rydström tror jag aldrig har tagit Engvall som center. För de har inte spelat på det sättet. Men om de ska spela nu med en utpräglad nia liksom, som är verkligen klassisk liksom, nästan en 90-talsanfallare Engvall liksom, så då är det rimligt. Då är han ju, kan de säkert få ut.
Hur gammal är han? Har han 27.
Ja.
27?
Ja. Han har nog kvar speeden, tror jag, absolut. Men jag menar, med all respekt så tycker jag att han är ju en rätt enkelspårig spelare. Och det kan vara bra ju. Om man är liksom, han är lite som Kennedy Imranike var när han var som bäst liksom. Och en sån spelare är liksom, måste man ju spela på ett visst sätt. Då måste man ändra lite fotboll i Kalmar. Men det kan bli bra.
Härligt, och då går vi på Bayern då. Där det händer grejer hela tiden. Vet om Berisha såld till Molde. Genomgår läkarundersökningen där idag när vi spelar in det här. Bayern får ungefär 40 miljoner där en del miljoner är prestationsbaserat då. Men vi får ju säga att de gör en... Ja, det var ju inte planerat det här, men för att vara oplanerat så gör de ju i alla fall minst, ja, de gör väl 13 miljoner i vinst på 5 månader på en 29-åring. Det är ju helt galet.
Ja, jag tänkte börja fundera på det. Jag tycker ju, man ska inte, alltså rent sportsligt tycker jag fortfarande man ska vara tydlig med att det här, inte ett misslyckande kanske, men det var inte, det blev inte
det
bra.
Det här var inte planen.
Nej, jag vet, det blev inte bra. Och jag tycker ändå att det perspektivet alltid är viktigare än liksom det företagsekonomiska perspektivet. Så att det var ändå, det var inte bra att det blev så här, att man la in så stor kraft på att satsa på honom. Men jag menar, med det sagt, det är ju otroligt skönt för Bayern att Molde agerar så vansinnigt som de gör, måste man säga. Jag vet att de har fått in jättemycket pengar och att de har möjlighet att göra den här typen av affär, men att de går in och lägger så mycket pengar på Veton Berisha är ju galet alltså.
Jag tycker det är, man gör ju, alltså Bayern gör ju såklart helt rätt
att sälja, ja,
och sälja, absolut, när de får så mycket
pengar. Ja, det är rätt, absolut, men jag menar, det är ju att Molde agerar som de gör, det borde ju...
Men hur kan det vara så att de ser sån, alltså jag förstår att han har jättestor potential, det såg man när han var här med, men att Hammarby inte lyckas få in honom i sitt spelsystem.
Ja, jag tror att det handlar om att Martin Schiffer, att det var ju Martin Schiffer inte som ville ha honom, men jag tror att han vet om Berisha inte tycker att han själv passade in i Schifferentes spelsystem, att han, jag vet inte exakt vad det är, men
han och Gustav Ludvigsson kunde inte spela tillsammans.
Nej,
alltså när han kom så gjorde inte Ludvigsson, gjorde inte ett poäng på typ 10 matcher.
Men det som jag tyckte var lite synd med Berisha var att ju längre säsongen led då, alltså under hösten, så tyckte han allt svårare att ta sig in i spelet liksom. Han har svårt att liksom inte uppleva att medspelarna inte sökte honom liksom, att han blev isolerad nästan, trots att Hammarby är sånt offensivt, var så offensivt starkt lag och kom fram till så pass mycket lägen, så upplevde jag att Berisha så sällan var involverad liksom i spelet. Men från sista fem matcherna kanske han var med, 5-6 matcherna. Men så jag håller med, det är klart att det är, att för Hammarbys del så är det ju verkligen en jackpot.
Jag håller med Öystein Eikil här, som har kommenterat när jag, på artikeln här om Berisha. Sälje Berisha, köper Mikkelsen och sitter igen med 15-20 miljoner i överskott. Nu kanske inte är så mycket, men i alla fall. Må vara en av de bästa jobben som är gjort på övergångsmarknaden i Sverige.
Ja, nej, så men det får man ändå absolut säga. Och det är ju, men jag menar, det är ju, jag menar, det har man ju sett otaligt. Jag pratar med någon norska journalist som tycker att Mikkelsen är liksom, att han är undervärderad liksom, att Hammarby får honom till ett mycket billigare pris än vad folk hade trott i Norge. Det är imponerande. Vad tror du det beror på, Disco? Är det för att de inte vill sälja internt i Norge? Eller
ja,
vad?
Det tror jag också. Sen tror jag att han har legat på vill verkligen till Hammarby. Ja,
det är ju intressant.
För att ja, men jag tror det, alltså jag tror att man, alltså jag tror att dels norska och vad heter det, danska spelare som vi ska komma till senare, det finns inte den här supporterkulturen. Nej. Så då jag tror att de lockas mycket av att spela och sen så komma till en klubb som satsar väldigt mycket och sen komma till att spela inför sådana fantastiska supportrar och med derbyn och alltihopa, så att det tror jag lockar väldigt mycket. Och Mikkelsen då, han genomgår läkarundersökningen, han kommer ansluta, som jag skrev om förra veckan, han kommer ansluta till Hammarby idag eller imorgon, som jag fattar det som, och är ju en jättevärvning. Han gick, det var ju den som Hammarby såg som nummer ett värvning och landa, och det gör de ju nu. Skriver ett långt kontrakt och betalar 20 miljoner typ.
Så åker ner till Marbella.
Han ansluter till Marbella, som jag fattar det som, ja, precis, inom kort. Så att han ska bli väldigt spännande att se. Han är ju, får man säga, är hypad nu efter det. Mm.
Och så bara så ung, men
jag frågade... Var 22?
Ja.
Mm. Och de, samma journalist jag pratade om innan då, de tyckte att liksom, jag frågade liksom klassen på talangen, och då tyckte han att, ja, man kan jämföra med de bästa offensiva talangerna, svenska talangerna på januari-turnén ungefär. Alltså en Ondrejka eller en, kanske lite bättre till och med en Ondrejka än en Zidane eller Bernhardsson liksom. Alltså en liten nivå över det, och det är ju väldigt intressant.
Tredje gången gilt nog för Hammarby att hitta en striker.
Ja. Och det är inte säkert att de är klara där. De lär väl kolla på en del andra offensiva pjäser också. Ska vi säga något mer om Hammarby? De är ju på jakt efter en högerback också. Där är det Brönnbys högerback Gammelsby, va, som vill dit, men de har väl en jäkla massa alternativ de kollar på där också. Hammarby också budar på Noah Persson i Mjällby, men där blir det väl för dyrt, men där, där är det väl för dyrt just nu, men där pågår väl förhandlingar. Den affären är väl inte helt off heller. Och de kollade ju på förstärkningar lite varstans, så att Hammarby kommer ju värva tre spelare till, tror jag, minst.
Zlatan också nu ju, kan jag inte förlänga.
Nej, precis.
Och vann guldbagge igår.
Ja. Det hade varit härligt.
Hammarby har alltså redan fått en liten del av en titel.
Ja, ägaren i alla fall till klubben.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ska vi ge oss på de stora bomberna här som du och jag har avslöjat, Linn, här? AIK säljer ju Yasin Ayari till Brighton. Vad jag fattar som, så ska de åka den här veckan över och skriva på kontraktet.
Det hörde jag också,
ja. Ja. Mm. Så att, och affären är väl inte exakt klart, men AIK hoppas ju få mellan 40 och 60 miljoner netto. Det är väl 55, eller mellan 45 och 50 som de får i övergång.
Precis, jag fick med... jag
kommer inte ihåg, 45 eller 55.
Ja, precis. In till AIK.
Det är ju fina pengar.
Ja.
Och är ju en jätteaffär. Och det här får man ju se det på två sätt då. Att det är många som tycker att det här är för lite pengar, men det är ju liksom helt, det är ju en helt fantastisk affär. Man får ju tänka på att det är nettopengar. Det är en ung spelare som AIK inte har betalt pengar för. Det är AIKs akademi som än en gång visar liksom hur bra den är. Och är det någonting, nu har man pratat mycket om att Manuel Lindberg kommer in och ska göra någon sorts förändringsarbete, eller, man, eller hela AIK ska göra ett förändringsarbete. Men är det någonting som man inte ska röra, så är det ju akademin. Där har man ju, man kanske ska förädla den och sådär, men där har ju, får man ge cred till det, men det är väl Leif Karlsson som har byggt upp det där akademin, och de började ju med Alexander Isak, Robin Quaison, Triple A har fortsatt och nu Ayari, så att det är ju, det är imponerande hur AIK lyckas få så mycket pengar och vilken bra akademi de har.
Hur länge, eller hur många år har den akademin varit satt?
Ja, det har ju varit en, ja, det var länge,
det var långsiktigt arbete. Det var, ja, var Leffe Karlsson och Björn Westerholm som började liksom med allt det där. Sen har det varit Johannes Wiklund har tagit över, och det har varit liksom,
AIK har ju länge liksom varit en bra talangproducent, men det har ju verkligen eskalerat senaste åren. Men det är ju också intressant att det var en diskussion där för 5-6 år sedan när man ställde om lite i AIK, att man skulle vara lika hetsiga med så kallade tidig toppning eller tidig elitsatsning på barn, utan att det skulle ta gå längre fram. Och det fanns ju en diskussion då om att det skulle skada AIKs akademi, att de skulle hamna på efterkälken i jämförelse med BP, Bayern och så vidare. Och det där kan man ju inte, kan ju, det tar några år innan man kan se det liksom, vad som ska hända. Men än så länge har ju de farhågorna från vissa AIK-are verkligen inte slagit in, utan tvärtom så blir ju akademin bara bättre och bättre, och få fram spelare som är mycket mer redo. Jag menar, jag tycker de här senaste generationerna, det har ju funnits en del bra generationer, men de här 2-3 åren sista talanggenerationen har ju varit bättre än vad det var till exempel när Saletros och Noah Sonko Sundberg, de kom upp. Men det var också ganska bra, eller Gravis och sådär. Och redan då tyckte man att det fanns en edge med många nya unga, men nu är det en helt annan. Nu kan de ju gå till klart bättre klubbar bara efter ett halvår i A-laget, så att det säger ju någonting om kvaliteten på de unga spelarna.
Och att, för det var ju en av de stora diskussionerna med Bartosz, att han inte spelade de unga tillräckligt mycket, och det måste ju Brännström vara väl införstådd i, att det är en stor del i att vara tränare i AIK.
Ja, verkligen. Och det var det jag skulle säga, för att det var någon brittisk journalist som ville att skulle göra ett omdöme om Yasin Ayari, och han menar på att det här nästa stora eller next big thing, menar han på. Ja, det får man ju säga att det är nu, ja. Men hade jag fått frågan för ett halvår sedan när Bartosz var tränare, innan han fick sparken, jag menar, då hade man ju inte, alltså Ayari var ju en jättetalang, men det är inte så att, ja, man hade, då hade man ju säkert nämnt flera andra. Men det var ju liksom, han exploderade ju där under sen hösten.
Men jag tänkte också,
under Goitom.
Ja, verkligen. Men jag tänker ju också att man, alltså jag tror ju fortsatt att det är väldigt, väldigt, väldigt svårt för Ayari att liksom, att man, om någon nu skulle räkna med eller vänta sig att han skulle kunna hävda sig,
att han ska starta direkt i Premier League.
Nej, jag vet, men jag tror att det är svårt att hävda sig överlag i Premier League, väldigt svårt, ens som inhoppar eller någonting. Så jag tror verkligen den här idén om en vidare utlåning skulle vara.
Ja, och sen måste de ha tid, men det är ju det som är så bra, att han kommer till en klubb som Brighton. De har ju alltid en så långsiktig plan, de är ju känd för det, och liksom har en tanke bakom. Det är inte bara något som de köper. Så att, det ska bli väldigt spännande att följa.
Verkligen, jätteroligt.
Ja. Och sen då så Joe Mendes är också på väg att säljas, på tal om att få bra pengar för en spelare som inte har varit där så länge. Har ju också fostrats i AIKs akademi, men var ju på ett äventyr i Hammarby också, och köptes ju därifrån en snabbis. Och sen så men står det väl mellan Braga och Monza nu då, vilken det blir.
Vad var ni sa för summa där? Vad ska ni
25.
Ja. Ja, det tycker jag också är sensationellt bra. Det är väldigt bra, givet att jag tycker Joe Mendes har goda egenskaper, absolut, men han är trots allt inte en av, absolut inte en av allsvenskans bästa högerbackar, tycker inte jag. Så att det är därför är det bra att lyckas sälja honom på, ja, med potential och hans fysik liksom, att
tror också, eller det kanske hade varit närmare 20, men när det är två stycken klubbar som verkligen vill ha honom, så är inte det till AIKs nackdel.
Nej, det är alltid bra med ett budkrig.
Ja, men också bara rubrikord.
Ja, precis. Ja, men härligt. Och sen så skrev jag här om att AIK är på väg att värva Victor Fischer från Royal Antwerpen FC. De har ju fört diskussioner med honom, hans agent och klubben där ett tag. De är inte överens. Där spelaren vill dit till AIK, som jag fattade, och ligger på för att det ska bli en övergång. AIK är inte överens med Antwerpen, och de slåss ju toppen av belgiska ligan, och han, de har ju en del skador. Det är väl det som gör att det liksom drar ut på tiden. De har en del skador, och men när alla kommer tillbaka så är ju Victor Fischer väldigt långt bak. Nu har han gjort en del korta inhopp här bara, men AIK hoppas i alla fall lösa den, och det hade ju varit en rejäl bomb får man säga om de löser den.
Ja, verkligen. Pratade med en gång då andra journalister, några danska journalister, för att få liksom en ännu bättre bild av honom, och jag menar, det, alltså, jag ska inte säga att de är lyriska, men nästan alltså. Jag tänkte kanske att han hade blivit lite mer passé, men det omdömet jag fick var ju att Fischer, han är fantastisk när han är som bäst, att det är fortfarande potentiell landslagsklass, menar de, även för att han kanske är lite för gammal nu när man spelar in nya spelare, men att skadorna såklart har varit det som har tyngt ner honom under karriären, men att han fortfarande har en enorm potential, menar den här danska kollegan då. Och sen så sa han också dessutom att han är en rolig, liksom skarp typ utanför planen. Han sa att han kommer nog kunna garantera nästan lika många rubriker som John Guidetti.
Det känns ju som att han är väldigt AIK-kompatibel.
Ja, precis.
Det var det man fick till från början. Sen kanske man har, i sina unga år eller tidigare, så kanske han hade lite sån här attityd också. Men det känns ju också som att det kan också gå bra ihop med AIK.
Men vad skulle det kosta AIK?
Nej, men jag tror att det är inte så farligt, men däremot så de betalade ju 16 miljoner tror jag när de köpte han för ganska kort tid sedan. Så de vill ha tillbaka den, så det är klart det kommer kosta en del. Jag tror inte det var någon dansk tidning som skrev att det kommer bli liksom ett fyndpris, det tror jag inte.
Med danska kronan då?
Ja, AIK kommer nog få betala en del i övergångssumma och en del i sign-on, och det är väl därför också som det kanske är väl att han inte går till Danmark, för där kan han inte komma på artistskatt. Det kan han komma i Sverige på då, med den här 15% SING-skatten. Så att vi får se där. Jag tror väl att lån skulle vara...
Fan vad du är stark på dina skatter.
Ja, ett lån är väl i sista utväg i så fall då, om det inte skulle bli någonting. Men ja, vi får säkert återkomma till Victor Fischer och om AIK lyckas lösa de sista detaljerna där. En sista grej, det händer ju väldigt mycket i AIK. De ska ju banta truppen nu. Om vi säger att Mendes...
Men det är en otrolig januaribantning.
Alltså ja, men jo, men alltså det behöver
inspirerande.
De. Vi säger om alla försvinner nu då, som jag har gjort. Räknar vi inte Lukas Forsberg som har varit och besökt Giffarna, och där är väl ingenting som är klart heller. Men då har de väl, tror jag, 27 spelare nu. De har gått från 34 till 27, men de ska ju ändå fortsätta banta. Och då har Kim Pioka gått på lån till Lützen också. Men de som är kvar, det blir Zach Elboseidi ska väl hitta en ny klubb. Lukas Forsberg ska hitta en ny klubb. De ska väl avgöra hur det blir med Tihi. Där vill ju han hitta en klubb som tror på honom till 100%. Han är garanterat speltid. Det kommer inte vara i AIK nu, eftersom de också tittar på en mittback att ta in till då, med tanke på osäkerheten kring Milosevic. Att det...
Men Bilal ska vara kvar eller?
Ja, men det verkar ju där. Alltså, fönstret stänger ju om, alltså de flesta internationella fönstret stänger ju om. Vissa, det är en del som har öppet längre då, men det är ju bara en vecka kvar. Så att, ja, vi får se om Bilal blir kvar eller inte. Men ja, det kan ju hända. Vissa Nabbe har ju också gått ut. Mm. Så att det
kommer hända. Samuel Bolin har lånats ut.
Ja, det kommer hända. Fortsätt saker in och ut i AIK, det kan vi i alla fall slå fast. Djurgården då, har vi precis, Hjalmar Ekdal hade inte blivit officiellt va, men det har vi pratat om väldigt mycket här med Burnley. Men nu är han klar. Djurgården får 30 miljoner, Hammarby ska ha 20%, då är det en vidareförsäljningsklausul där och solidaritetsersättning, så det blir 20%, och det blir väl, ja, det blir 6 miljoner in till Bayern då. Det är ju hyfsat plåster på såren som man gav bort, men Bilbo vill inte satsa på Ekdal då.
Hjalmar såg ju otroligt lycklig ut på bilderna som kom ut. Alltså, det var ju balsam för själen liksom, att se en så nöjd spelare stå i det kalla jävla klimatet och liksom ändå skina som en sol.
Jag såg också intervjun här i Fotbollsmorgon i morse med Ekdal. Det var ju inte så direkt att han var lyrisk över den övergången. Han snackade med Victor Lisson Lindelöf om bostad. De bor ju i Manchester.
Fan vad liksom, nice.
Och han berättade att Vigge skulle ta med han ut på stan och sådär och hjälpa han mycket.
Robin Olsen,
att, va? Ja, precis.
Men,
att, ja.
Men det jag tänker där är att Djurgården kanske väl ändå faktiskt behöver en...
De kommer ju värva en mittback. Däremot så tror jag inte de har avgjort än om de ska värva en etablerad eller om de ska värva en kompletteringsspelare. Men de har ju Marcus Danielsson och Moros Gracia som är givna. Sen har de ju
Lövgren.
Lövgren, och sen har de ju
Frank och Dien.
Precis, och sen så har de ju Schüller som är ganska fin som mittback också.
Piotr Johansson kan vara mittback
också. Johansson kan vara mittback.
Men där tänker jag, måste jag säga att alltså, jag tror att det kommer bli väldigt bra. Men jag rankade nyförvärv och jag nämnde ändå att jag tror ändå när han ska spela i en fyrbackslinje, han är så van vid att spela med tre mittbackar, ska han spela i fyrbackslinje, det kan ta ett tag att komma in i det. Han har liksom varit den här centrala mittbacken av tre som samlar upp, organiserar, ger ut orders liksom mer eller mindre. Så han har liksom, han har varit liksom nästan som en libero-roll där på ett, nu ska han liksom i extremt tuffa Europamatcher vara den mittbacken som tar tuffa dueller liksom. Det blir en helt ganska annan typ av försvarsfotboll. De ska stå högre upp i banan och sådär. Och det kan mycket väl bli bra, jag tror det blir bra, men kanske att man ska ha in ett namn till där för att säkra upp, särskilt då när man inte riktigt 100% vad som händer med Löfgren heller.
Men det här kommer väl vara säsongen när Danielsson kommer tillbaka på allvar, eller?
Ja, han var ju väldigt bra i Europaspelet, men sen hade han några sämre hemma i allsvenska matcher, absolut.
Mm, men när han kommer vara så som han var innan Kina-äventyret och när han var ordinarie i landslaget också.
Det tror jag med.
För absolut. Jag tog med mig det från när du, visst var det Azor och du gjorde spåkulan med Djurgården?
Ja.
Ja. För då så skämtade han ju om Danielsson. Alltså ja. Och sa ju med att han var svinvass på träningarna och skämtade med Azor för han typ var lika snabb som honom.
Ja, men för bra för allsvenskan, sa han flera gånger. Mm. Liksom. Alltså, han borde inte spela i allsvenskan, tyckte Azor om Danielsson.
Precis. Om vi går vidare då, så skrev jag en lite rolig grej här förra veckan om Danny Rose, som den gamla landslagsbacken som är 32 år nu, är för England. Han har spelat i Tottenham, Premier League-stjärna, blev erbjuden till IFK Norrköping. Jag tror att det var, som jag fattar, som var det Magnus Hedmans agentfirma som erbjöd honom, och de hade faktiskt diskussioner om kontrakt också, men där tror jag att Norrköping drog sig ur. Det blev kanske lite för dyrt och sen så ville nog Glenn Riddersson ha in någon yngre. Så att det ser inte ut att bli någon Danny Rose till Norrköping, men ändå coolt att hans namn figurerar i sådana sammanhang. Det hade varit lite roligt om de hade värvat honom.
Ja, det har varit kul. Det var kul, men Danny Rose är ju, man får ju komma ihåg att han är en spelare som har haft en del bekymmer, inte bara att han har ju pratat ut om depression och sånt, och det är ju viktigt och bra, men inte det, han har ju också hamnat en hel del bråk och situationer med klubbarna och sådär. Så om det är någon spelare som jag skulle tänka är slut tyvärr, så är det nog kanske Danny Rose, med all respekt.
Bytte han inte hårfärg väldigt ofta?
Jo, det kan han ha gjort.
Kanske inte Jonathan Levi ofta, men
sen var han ju väldigt, väldigt, väldigt bra när han var som bäst. Absolut.
Men däremot har han blivit erbjuden till en del andra skandinaviska klubbar, så vi får se om det är någon som nappar på Danny Rose i Sverige eller i Danmark eller Norge.
Björn Westrum.
Mm, i Odense. Ska vara väldigt olikt Westrum att ta en sån spelare i och för sig. Han tog väl i och för sig Sebastian Eguren en gång i tiden. Ja. Vi går vidare och avslutar med IFK Norrköping som vill försöka värva Josef Baffo. De har haft han i träningen och besökt klubben. Där vill Halmstad också ha Baffo, som ska väl erbjuda och försöka göra så att han stannar. Erbjudet kontrakt där beror på lite vad han väljer. Men där hörde jag också att Norrköping, om det inte blir någonting med Baffo, kan gå för Viktor Eriksson i Värnamo då, som var med i på landslagets januari-turné här också. Mittback som Värnamo kan tänka sig att sälja, för hans kontrakt tror jag går ut efter den här säsongen, så de måste nog sälja nu om de ska få in lite cash.
Faktiskt en positiv överraskning, eller faktiskt, han var en positiv överraskning på januari-turnén. Imponerad på Janne, vet jag. Sen är han ju kanske inte len med fötterna med bollen.
Nej, det är väl det, tror jag, som har gjort att en del allsvenska toppklubbar har
ganska inte yxig liksom. Men jag menar, å andra sidan så är ju kanske Norrköping i behov av en mittback som är just bra på att försvara också. Och det är ju väldigt säker och stabil just i det rena försvarsspelet. Så att om man spelar en jag vet inte, jag tycker det låter relativt vettigt i alla fall.
Har vi sagt något om Jeremejeff? Var det klart förra veckan?
Nej, det var det inte alls. Jättebra. Det var ju vår kollega Micke Wagner som avslöjade. Han är klar för Panathinaikos, men lånas ut direkt till Leviadikos.
Ja, precis.
Ja, eller var det ett K där?
Ja.
Ni får uttala det.
Ja.
Ja, men vad heter de?
Leviadikos.
Ja. Leviadikos, precis. Och men det är ju för han går ju till Panathinaikos, de har väl två strikers som de tror att de kommer sälja till sommaren, och därför lånas han ut 6 månader då. Men det är ju, om man säger, ett ganska bra steg. Kanske inte Levadiakos då, som är en ganska liten Nej. klubb, men jag menar att bo i Grekland och sådär, så jag förstår att han tar det äventyret. Jag hoppas att han får pengarna, men har man Panathinaikos som garanti så borde han ju få det, men kanske inte jättesexist att gå till.
Men lite synd att han inte får vara med då i Panathinaikos och eventuellt och kanske vinna en ligatitel till. De leder ju ligan och det hade ju inte varit dåligt att få två stycken ligatitlar på drygt ett halvår. Så det är ju lite trist att han kanske inte fick den chansen direkt. Men jag håller med dig, det är klart att det är ju inte dåligt att få garanterad spel till mer eller mindre hela våren och sen gå in i ett topplag i Grekland.
Och sen kommer han tillbaka till Hammarby.
Ja, den dörren känns väl till sist stängd och igenspikad i alla fall.
För gott. Som Norrlands fönster i fotboll. Kanske inte för gott, men i alla fall för tillfället. Ska vi avsluta där, om ni inte har något mer att tillägga? Så kör vi ett nytt avsnitt nästa vecka. Håll utkik för att det blir Deadline Day-sändning här också 31 januari. Kanske inte, det blir en del allsvenskt inspel också.
Då är inte du hemma, va?
Nej, då är jag med Arbeja.
Du ska på...
Ja, jag ska bevaka AIK, lite Elfsborg och lite FCK.
Och jag ska ner till Marbella och bevaka Hammarby, Malmö och Häcken. Så att det blir fullt blås här nu. Och denna dagsändning så lovar vi att komma in med lite allsvenskt inspel också. Till dess säger vi på återhörande.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.